Jag har tänkt idag att predika över predikaren. Predikarens bok i Gamla testamentet är ju en sån där bok som man ofta läser rakt igenom och tycker vad menar karln egentligen. För att det staplas många till synes motstridiga påståenden på varandra och man frestas att tänka att ja, det här är nog någon sorts sammanfattning av vad många har tyckt. Man har krafsat ihop en bibelvers därifrån och någon annan från norr och någon från söder och någon från öster. Och så har man gjort ett kompilage. Men det går allt att hitta en hel del tankegångar. De är lite originella. Och de handlar framförallt om livets mening, inte minst i dödens perspektiv, får vi säga. Och detta med livets mening, det sparar han inte till sist, så att säga. Ibland så gör man ju det, man sparar någonting till sist för att man ska liksom ha kommit fram till något. Nej, han rivstartar. Han tar det direkt. Första kapitlets första vers till och med åttonde. Nu är det så att jag läser ur GT82, alltså den revision som gjordes när NT81 kom ut, i revision av Gamla testamentet. Därför att här står på alla ställen fåfänglighet. Man byter inte ut det mot lite olika ord som det görs i andra översättningar, utan ett och samma ord kommer tillbaka, och det är liksom en refräng som predikaren vill mala in i oss att glöm nu inte detta, att det är fåfänglighet alltsammans. Nåväl, detta är predikarens ord, Davids sons, kungens i Jerusalem. Fåfängligheters fåfänglighet, säger predikaren. Fåfängligheters fåfänglighet, allt är fåfänglighet. Vad förmån har människan av all möda som hon gör sig under solen? Släkte går och släkte kommer och jorden står evinnerligen kvar. Och solen går upp och solen går ner och har sedan återbrott att komma till den ort där hon går upp. Vinden far mot söder och vänder sig så mot norr. Den vänder sig och vänder sig allt under det att den far fram. Och så börjar den åter sitt kretslopp. Alla floder rinner ut i havet och ändå blir havet aldrig fullt. Där floderna förut har runnit, dit rinner det ständigt tillbaka. Allt arbetar utan rast. Ingen kan utsäga det. Ögat mättas inte av att se och örat blir inte fullt av att höra. Allt är meningslöst. Allt är tomhet. Floderna, de jobbar och sliter och försöker fylla havet. Men havet vägrar att bli mer än det är. Ja, vi förstår ju lite mer av frågorna omkring meteorologi och omsättningen av vattnet i naturen. Men om man tar det som en bildlik illustration. Hur mycket gör man inte i livet som sen aldrig har något avtryck i verkligheten? De gånger jag har följt människor fram till de dog som läkare på sjukhus, så är det ju inte så ovanligt med dödsångest. Men nutida dödsångest handlar ju inte så mycket om huruvida man ska hamna i evig eld eller inte. Utan ångesten handlar mer om vad man ser i backspegeln. Man ser ut över sitt liv. Och så kommer den tunga frågan. Har jag plottrat bort mitt liv? Slösade jag bort mina resurser på ingenting? Om jag ändå kunde få leva om mitt liv så skulle det bli annorlunda. Pytsan, säger predikaren. Det blir inte annorlunda. Det finns ju mycket att ägna sig åt om man vill göra någonting stort och förståndigt. Men det kostar ju något. Varför skickar vi hellre raketer till Saturnus än vi avskaffar svälten i världen? Därför att avskaffa svälten i världen, det kräver något personligt av oss. Det är skoj att skicka raketer. Men det andra kan vara slitsamt och jobbigt och ha mycket med sjukdomar och korruption och laglöshet och elände att göra. Eller med predikarens ord. Jag såg att all möda och all skicklighet, det fjärde kapitlets fjärde vers. Jag såg att all möda och all skicklighet i vad som görs inte är annat än den enes avund mot den andra. Också detta är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Dåren lägger händerna i kors och tär så sitt eget kött. Ja, bättre är en handfull ro än båda händerna fulla med möda och med jagande efter vind. Ytterligare såg jag något som är fåfänglighet under solen. Mången finns som står ensam och inte har någon vid sin sida, varken son eller broder. Och likväl är det inget slut på all hans möda. Och hans ögon blir inte mätta på rikedom. Och för vem mödar jag mig då och nekar för mig själv vad gott det är? Också detta är fåfänglighet och ett uselt besvär. All skicklighet handlar egentligen om avund. Och det menar predikaren, det är en stor orsak till att våra liv inte sätter mer avtryck i verkligheten än vad de gör. Och han tar ett exempel med den här som är helt ensamstående. Inga släktingar, inga, kanske inga vänner ens. Och han jobbar och sliter för att öka sin rikedom eller öka sin makt eller sitt inflytande. Och predikaren frågar, vad jobbar han för? Han hinner ju inte njuta av det han har samlat in. Han bara sliter. Vad ska det tjäna till? I 5 kapitels 9 vers heter det så här. Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar. Och den som älskar rikedom har ingen vinning av den. Också detta är fåfänglighet. Man bläddrar framåt lite grann, 7 kapitlet 8 vers. Vinningslystnad gör den vise till en dåre, och mutor fördärvar hjärtat. 6 kapitlets 7-9 verser. All människans möda är för hennes mun, och ändå blir hennes hunger inte mättad. Du, vad förmån har den vise framför dåren? Vad hjälper det den fattig om han förstår att skicka sig inför det levande? Bättre är att se något för ögonen än att fara efter något med begäret. Också detta är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Bättre är att se något för ögonen än att fara efter något med begäret. Begäret utgår ifrån våra drömmar. Och det finns ju en stor coachindustri idag som liksom går ut med löftet att du kan förverkliga dina drömmar. Your dreams may come true, som Robert Schuller predikat i alla år i sin glaskatedral. Your dreams may come true. Men när vi ska förverkliga sådana drömmar som ju ofta ligger en bra bit ifrån verkligheten, så vaknar begäret. Vi kommer aldrig fram till målet. Det blir aldrig nog. Hur mycket vi än samlar på oss, så är det mer vi ska ha. Det är bättre att se något för ögonen. Alltså att utgå från den verklighet som finns och arbeta med den, än att börja med drömmar. Det där med visioner som är så populärt idag, det har sina risker. Det betyder inte att man ska vara fullständigt renons på tankar om framtiden. Men våra drömmerier, våra dagdrömmar, handlar ju ofta om, är ju ofta en kompensation, kanske jag ska säga, för de områden i livet där vi känner som mest skam eller förnedring. Där blir man en prins eller en groda som blir en prins, eller någon som kysser en groda som är en prins, och så blir allting så bra. Hon levde lycklig i alla sina dagar. Och vi kan ta några exempel på det här. Det är ju välbekant att den som längtar efter makt, han blir aldrig nöjd. Till och med Stalin skulle ha mer makt, och han hade ett behov av ständiga terrorhandlingar där han gjorde utrensningar inom vissa grupper av tjänstemän eller inom militären eller så, för att ingen skulle känna sig säker och för att ingen skulle våga protestera, för att nästa gång kunde det vara hans tur. Och det var ju många som dog på det sättet. Men det blir ju ofta så som det har blivit nu i Nordafrika och Mellanöstern, att tyranner har en begränsad livslängd i regel. Man tröttnar på dem. Och till sist så finner hans offer varandra och går till storms gemensamt. Och då är det så att maktmänniskan kan ju inte roa sig med något annat när han väl har blivit fråntagen sin makt. Utan han kan inte göra någonting. Det är inte ovanligt att riktiga maktmänniskor tar livet av sig när de blir berövade sin makt. Vi kan se det på ett helt annat område av livet. Ensamhet. Ofrivillig ensamhet. Inte den som består i att man bor på en kobbe i yttersta havsbandet, utan den som man ser hos folk som bor in i stora städer. Den kan ju bero på tidiga upplevelser. Eller kanske frånvaro av upplevelser, frånvaro av kärlek under den tid i livet då man lär sig att anknyta till andra människor. Och så går man och längtar efter kärlek. Om bara någon ville ge mig lite kärlek, så skulle mitt liv bli annorlunda. Och man pratar om kärlek och man drömmer om kärlek både på dagarna och nätterna. Och efter ett tag blir det här med kärlek som ett svart hål. Jag har träffat en hel del människor som sagt, jag har aldrig fått någon kärlek i mitt liv. Och de gånger jag har kunnat kontrollera det, så har det inte varit sant. Och då är det ingen medveten lögn. Utan det är så att det här svarta hålet, den fullständigt orimliga längtan efter kärlek, gör att vad kärlek man än stoppar in, så försvinner den i det svarta hålet utan att lämna några restsymptom efter sig. Och en sån människa kan man inte älska ut ur hans kalla och fuktiga grotta. Utan man måste hjälpa honom att först se sitt svarta hål och verkligen be Gud om att bli fri ifrån det. Fri till att kunna ta emot kärlek. För att det finns kärlek, men mottagaren är trasig. Många män som har den här längtan efter orimliga längtan efter kärlek, byter efter ett tag ut den riktiga kärleken mot sex. De ska ha sex morgon, middag, kväll, gärna i dubbla omgångar. Det finns ingen gräns på hur mycket. Och det finns ingen normal hustru som klarar av att leva upp till det här. Och skulle hon göra det så skulle hon bara få möta större krav efter ett tag. Och det här är alltså hos honom inte ett sexuellt problem. Det är inte så att han har en sån stor och krävande potens. Utan det är helt enkelt så att han har gjort ett känslomässigt problem till ett fysiskt problem, ett sexuellt problem. Under 4 år satt jag på alkoholmottagning en kväll i veckan och hade ungefär 20 patienter varje gång. Då var jag hej och tjänare och bundis med ganska många såna här som man mötte på centralen när de gick och väntade på folk som skulle komma från torken. Det var i slutet på 60-talet. Och då frågade jag många, vad skulle du önska dig av den behandling som jag ska ge dig, vad vill du den ska syfta till? Och då svarade de flesta, jag skulle vilja kunna ta ett glas eller två och sen fick det vara bra. Man drömmer sig tillbaka till den tid i livet och fyllan var rolig. Och man vill ha tillbaka den tiden. Kunna ta 2 glas och bli som en människa, som det heter, och ha riktigt roligt en kväll. Men nu har ju alkoholen förvandlats till ett begär. Omöjligt att sluta. För man har supit ner sig så till den grad som man börjar se skära kaniner. Ett begär är alltså någonting som man inte frivilligt kan avstå ifrån. Det fungerar som en gökunge i ett fågelbo. Den förtränger alla sunda, normala intressen. Till sist är det bara begäret kvar, ensam på arenan. Och för det tredje, begäret växer när man försöker tillfredsställa det. Det har alltså en inbyggd meningslöshet. Man kommer aldrig fram till någonting bra. Fåfängligheters fåfänglighet, med andra ord. Nu då frågar predikaren så här. Blir det bättre med vishet? Och då ger de ett eget vittnesbörd. Och då är vi tillbaka i 1 kapitlet 12-18. Jag, predikaren, var kung över Israel i Jerusalem. Och jag vände mitt hjärta till att begrunda och utforska genom vishet allt vad som händer under himmelen. Sådant är ett uselt besvär som Gud har gett människors barn till att plåga sig med. När jag nu såg på allt vad som händer under himmelen, se, då var det allt fåfänglighet och ett jagande efter vind. Det som är krokigt kan inte bli rakt, och det som ej finns kan ej komma med i någon räkning. Jag sa i mitt hjärta, se, jag har förvärvat mig stor vishet, och jag har förökat den så att den övergår allas som före mig har regerat över Jerusalem. Ja, vishet och insikt har mitt hjärta inhämtat i rikt mått. Men när jag nu vände mitt hjärta till att förstå vishet och till att förstå oförnuft och dårskap, då insåg jag att också detta var ett jagande efter vind. Ty där mycken vishet är, där är mycken grämelse, och den som förökar sin insikt, han förökar sin plåga. Ja, predikaren, han börjar ägna sig åt filosofi. Han ska nu försöka tänka ut vad förmån man kan ha av vishet när nu allt är förfänglighet och ett jagande efter vind. Och så säger han om det här grubblandet att det är ett uselt besvär som Gud har gett människors barn till att plåga sig med. Det tycker jag är en så intressant formulering. Och han säger att han har samlat mycket vishet. Jag har förvärvat mig stor vishet och har förökat den, säger han. Men i nästa mening säger han så här att när jag vände mitt hjärta till att förstå vishet och förstå oförnuft och dårskap, då var det också ett jagande efter vind. Att man kan samla mycket, men det finns någonting i livet och verkligheten som inte låter sig förstås. Vi kan inte räkna ut visheten. Den hör ihop med livet självt, lika oförutsägbar och lika svår att förstå på förhand som den är lätt att förklara efteråt, precis som ni vet nationalekonomi och lite annat sånt här. Till sist skulle ju visheten också bli ett jagande efter vind. I och med att man inte kan komma fram till ett slutgiltigt för alla kulturer och människor och sammanhang giltigt tankesystem, så kan man hålla på i det oändliga. Och man ser ju när man läser filosofihistoria att väldigt många filosofer börjar sin karriär genom att underkänna nästan allt vad alla andra filosofer har skrivit, utom möjligtvis Platon. Och det är ju också ett uttryck för att det här inte kan leda fram till ett definitivt resultat. Predikaren ger oss nu en förklaring eller en ytterligare bild av varför visheten inte går att förstå. Han skriver så här i 9:e kapitlet, 11-12 verser. Om framgång och misslyckande. Är det så att de som har framgång, det är de knepiga människorna som har vishet och liksom förstår hur man tar sig fram? Eller vad är det som gör skillnaden mellan framgång och misslyckande? Och då skriver han så här: ytterligare såg jag under solen att det inte beror av det snabba hur det lyckas i löpandet, inte av hjältarna hur striden utfaller, inte av de visa hur de får sitt bröd, inte av de kloka vad rikedom förvärvar eller av förståndiga vad ynnest de vinner, utan att allt för dem beror av tid och lägenhet. Ty människan känner inte sin tid, lika lite som fiskarna vilka fångas i olycksnätet, eller fåglarna vilka fastnar i snaran. Som dessa så snärjs också människors barn på olyckans tid, när olycka plötsligt faller över dem. Fiskarna som fångas i nätet, ja, de är ju fria och på allt sätt har framtiden för sig. Men så kommer ett nät, och det förvandlar totalt alla framtidsutsikter och hela livssituationen, och snart är ju fisken död. Och det menar predikaren, det har mycket större relevans. Att det som är framgång, det råkade infalla under en tid då just det där var på något sätt hade medvind. Vi kan ju se många exempel i historien på det här. När Mohammed dog 632 så hade ju redan hans medarbetare börjat utvidga det islamiska väldet. Och det gick ju förundransvärt fort. 638 intog man Jerusalem. Och det dröjde ju inte länge, inom mindre än 100 år, så hade man ett imperium som sträcktes från delar av Indien i öster till Spanien i väster och hela Nordafrika och Sudan, och alltså stora områden. Hur kunde detta gå så snabbt och så bra? Jo, i stort sett, den stora förklaringen är att Östrom, Bysans med huvudstad i Konstantinopel, och Persien, de hade hållit på att bekriga varandra under många århundraden och hade nött ut varandra så till en grad så att ingen dera hade någon militär kapacitet kvar. De bara marscherade in i ett tomrum och väldet var där. Och predikaren utvidgar nu det här tänkesättet lite grann. Han skriver så här i 3:e kapitlets början: allting har sin tid, och varje företag under himlen har sin stund. Födas har sin tid, och dö har sin tid. Plantera har sin tid, och rycka upp det planterade har sin tid. Dräpa har sin tid, och läka har sin tid. Bryta ner har sin tid, och bygga upp har sin tid. Gråta har sin tid, och le har sin tid. Klaga har sin tid, och dansa har sin tid. Kasta undan stenar har sin tid, och samla ihop stenar har sin tid. Ta i famn har sin tid, och avhålla sig från famntag har sin tid. Söka upp har sin tid, och tappa bort har sin tid. Förvara har sin tid, och kasta bort har sin tid. Riva sönder har sin tid, och sy ihop har sin tid. Tiga har sin tid, och tala har sin tid. Älska har sin tid, och hata har sin tid. Krig har sin tid, och fred har sin tid. Var förmån av sin möda har du den som arbetar. Jag såg vilket besvär Gud har gett människors barn till att plåga sig med. Allt har han gjort skönt för sin tid. Ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärtan. Dock så att de inte förmår att till fullo från början till slut fatta det verk som Gud har gjort. Allting har sin tid. Och det går inte att utläsa ur den svenska texten, men väl ur den hebreiska, att den här tiden är förutbestämd. Gud har redan bestämt vilka tider som är på ingående. Predikaren säger att det här handlar egentligen om att Gud vill inte att vi ska kunna förutsäga vår framtid. För det, om vi kunde det, så skulle vi bli som Gud. Och det var ju lustgårdens frestelse, att komma upp i jämnhöjd med Gud, klara sig utan honom. Och därför så låter han mänsklighetens historia blir en serie av oförutsägbara händelser. Glada och ljusa och härliga ibland, svåra att bära andra tider. Och i predikaren 7:14 så står det så här: var alltså vid gott mod under den goda dagen, och betänk under den onda dagen att Gud har gjort denna såväl som den andra, för att människan inte ska kunna finna ut något om det som ska ske när hon är borta. Läget är alltså under kontroll, men inte under vår, utan under Guds kontroll. Och ändå är det ju så att vi strävar och strävar för att få den under vår kontroll. Vi känner ju oss tryggast då. Och det är ju också fåfänglighet och ett jagande efter vind förstås i predikarens ögon. Och han säger så här i 11 kapitlet. En vindspejare får aldrig så och en molnsparare får aldrig skörda. Lika lite som du vet vart vinden far eller hur benen bildas i den havandes liv, lika lite förstår du Guds verk, hans som verkar allt sammans. Så ut om morgonen din säd och underlåt ej heller om aftonen, ty du vet inte vilket deras som är nyttigast eller om det ena jämte det andra är bäst. Alltså vindspejaren och molnspararen, spanaren, det är de som ska se på omständigheterna för att riktigt liksom kunna finna ut att nu ska jag sälja mina aktier. Eller nu ska jag köpa här och nu ska vi göra ett klipp. Det är ingen idé, säger predikaren. Det är fåfänglighet. Om inte till en början så blir det så småningom. Därför att sådana här klippgubbar fastnar ju ofta framför datorn för resten av livet och sitta och titta på siffror. Om vi går till 9 kapitlet i början där, så skriver han så här. Ja, allt detta har jag besinnat och jag har sökt pröva allt detta, hur det rättfärdiga och visa och deras verk är i Guds våld. Varken om kärlek eller hat kan en människa veta något i förväg. Allt kan förestå henne. Ja, allt kan hända alla. Det går den rättfärdige som den ogudaktige, den gode och rene som den orene, den som offrar som den vilken inte offrar. Den gode räknas lika med syndaren, den som svär blir lik den som drar sig för att svära. Ett elände vid allt som händer under solen är detta att det går alla lika. Därför är också människornas hjärtan fulla med ondska och oförnuft där i deras hjärtan så länge de lever. Och sedan måste de ner bland de döda. Ja, vi tänker oss ju ofta att den rättfärdige och rättrådige och generöse och sanningssägaren och så vidare, han skulle ju få lite lön ifrån Gud och få lite extra beskydd. Och ibland nämner vi ju när vi ber för sjuka att Herre, denna söndagsskollärare som var trogen i 28 år, vi ber du att hon ska sluta ha ont i foten eller något. Och vi nämner såna här meriter som om det betydde någonting. Vi känner det ju ofta så. Men predikaren säger gång på gång att så är det inte. Det går alla lika. Den rättfärdige lever i regel lika länge som den orättfärdige eller tvärtom. Och eftersom det är så drar alla efter ett tag slutsatsen att då kan jag ju lika gärna fuska. Och så gör man det. Och därför säger han att på det sättet blir människornas hjärtan fulla med ondska och oförnuft där i deras hjärtan så länge de lever. Det är också en lustig och tänkvärd förklaring till det vi brukar kalla för teodicéproblemet. Ondskans och lidandets närvaro i en värld som styrs av en god och kärleksfull och allsmäktig Gud. Man kan tycka nu att det här är ju en doktorsavhandling i pessimism. Då upptäcker man här och där i hans bok att plötsligt glimtade till och man förstår att här har han hittat någonting. Här vill han säga någonting, här kommer det positiva. 5 kapitlet 17-19. Se, vad jag har funnit vara bäst och skönast för människan, det är att hon äter och dricker och gör sig goda dagar vid den möda som hon har under solen. medan de livsdagar varar som Gud ger henne. Ty detta är den del hon får. Och om Gud åt någon har gett rikedom och skatter och därtill förunnat honom makt att njuta av dem och att tillgodogöra sig sin del och att vara glad under sin möda, så är också detta en Guds gåva. Ty man tänker då inte så mycket på sina livsdagars gång när Gud ger glädje i hjärtat. Det här låter ju lite motsägelsefullt mot det han har sagt förut. Men jag tror att det hänger så ihop att han drar en lans för förnöjsamheten. Därför att det här som är en förfänglighet och ett jagande efter vind är ju alltså begäret i första hand. Detta som aldrig får nog och som aldrig hinner ens glädja sig åt det man har förvärvat. Utan som bara lever för det man inte har i ett desperat försök att få det där som ännu saknas. Utan han säger istället att det är en gåva från Gud. Att kunna se det man har, glädja sig åt det och bygga sitt liv på det man har. Och inte bygga sitt liv på drömmar om det man inte har. Så att han nekar inte här heller till att livet har sin möda och sin gång. Det är lika oförutsägbart här som alltid annars. Men det finns alltså en möjlighet att ta vara på de möjligheter till umgänge, till sällskap, till gemenskapens glädje i olika sammanhang. Och det är det som livet kan förgyllas med under den här tillvaron. Och det är alltså predikarens slutsats. Efter att ha gått igenom olika livsformer så kommer han fram till detta, det enklaste av alla på ett sätt. Men som ni vet, förnöjsamheten, detta att förnöjsamheten är det enda sättet på vilket man kan bli rik. Bara den förnöjsamme är rik, och det är han oavsett hur mycket han har. Det är ju också spännande, och det är ju ingen egenskap som man tar sig rätt ut ur luften, utan det är ju verkligen något att be om, att kunna vara förnöjsam. Herre, så ge oss då den förnöjsamheten. Låt oss se och ta vara på de tillfällen, de möjligheter som ditt ord talar om här. Hjälp oss att förstå att predikaren må vara en svart diamant, men det är dock en diamant. Och att vi har glädje av att beskåda också den. Hjälp oss att förstå ditt väsen, Herre. Istället för att försöka räkna ut framtiden. Den som alltid blir annorlunda. Amen.